I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Måndag, det är någon form av påskfirande som är igång, men framförallt så har allsvenskan i fotboll äntligen inlett. Så vilken inledning det blev just i pladdan.
Ja, enkelt. Dag på jobbet.
Lilla promenaden på Pekingparken.
Ja, vi tog ju Tappers klassiska ramsa på södra promenaden. Vi tog den bokstavligen, så bara klev över IFK Norrköping. Så, ja, bra dag.
Mysig start.
Ja.
Mysig start. Inte väldigt lika mysig för Marcus Tapper.
Nej, det är svårt det här. Vi pratade lite om det efter matchen, att efter förra 5-2-förlusten då så satt vi och kunde säga att det var mycket grejer som ändå kändes rätt bra. Men det är ju svårt att köra den två gånger i rad när man har, senaste två tävlingsmatcherna är ju 10-3 då i Raven.
Ja, och liksom förra gången så var det ändå relativt jämnt i en timme. Mm. Här var det liksom över på en kvart. Var ju känslan. Ja.
Alltså, jag delar inte riktigt.
Jag reviderar 2-0-målet. Det. Jag reviderar det. 2-0-målet, där kändes det klappat och klart.
Ja, för efter en kvart stod man ju på läktaren och var så här: vad är det som händer? Vi är ju svinbra. Alltså, vilken fotbollsmatch det är. Ah, alltså, ja. Det var ju två dunderlag första kvarten. Och då kände man ju att så här, fan, har man hoppats lite för lite på den här säsongen?
Ja, ja.
Och sen kommer ju 1-0 och sen kommer 2-0 och sen är det ju godnatt liksom. Ja, när 2-0 kommer blir jag så arg på grund av att de, lite för vårt eget fel, för att vi vevar den här jävla reprisen på offside, vilket man ju inte ens får.
Som ni också får böta för nu.
Ja, vad är det, 6000?
Ja, man noterar att bötesvenskarna är igång.
Ja, exakt. Geis ska också böta för samma sak. Men då blev jag ju så jävla arg, så då var jag bara så, gick till baren i minut 35. Tänkte, jag kommer ut till andra halvlek sen. Och sen i halvlek så är jag så här: men vad fan, okej, det är bara 2-0. Gör inget, gubbar, kom igen nu. Så är det någon som bara, det är 3-0. Ja, fan.
Noterade inte ens att de hade hunnit pilla in trean där också innan halvtidsvila.
Missade jag helt, men har ju sett om matchen några gånger. Och jag kommer nog ändå kunna säga några saker jag är nöjd med, tror jag.
Ja, vi ska prata mer om den matchen. Vi har lite manfall här i studion och Gurra Granqvist skulle varit här. Men lite sjukdomsfall på hemmaplan gör att han inte är på plats. Men vi kommer ringa honom och snacka om Bayern, som ju också är igång och fick en smakstart poängmässigt på den här säsongen. Bayern som ju skickade ut en jävla elva. Mm. Alltså, man hajade ju till på att Erabi Kvist, Gyl från start, den här unge, vad heter han, Skoglund, start.
Den hade man ju sett komma lite.
Nye dansken, den hade man ju sett komma, men det var också en av de sista liksom, han fick ju kontrakt väldigt sent. Mm. Alltså, det var ju, nu kan man ju det mediala spelet ganska bra och man har lärt sig att agenter och media och sådär brukar använda konkurrerande klubbar för att sätta press på att få igenom en kontraktsförlängning. Men det vart ju lite snack om honom och så signade han till slut på rätt in i elvan, Strand på bänken. Nye dansken, rätt in från start var ju också en grej. Man bara, okej, du kan typ ha gjort en träning på riktigt och rätt in i elvan. Så att, det finns ändå grejer att prata om gällande Bayern och det var en rörig match.
Verkligen. Mm. Och det är väl alltså... Det, alla var ju inne på det efter matchen, det är att just att hur mycket bättre Bayern är i andra halvlek kontra första. Att det biter mycket bättre i pressen, de kommer in på det inne mittfältet ganska mycket enklare än vad de gjorde i första. Och att det blir, hur ska jag säga, de kapitaliserar bättre på Kalmars slarv i uppbyggnaden. Att Gojani hamnar fel någon gång eller Magashi hinner inte dit. Och, alltså, såklart.
Magashi har ingen rolig dag.
Han har ingen rolig, nej. Men... Alltså, givet att de får 1-0-målet när de får det och hur de får det, så blev jag ganska förvånad över att Bayern lyckades kapitalisera på det på ett så bra sätt. För att fram till dess så står det ju, det kan vara lite hur som helst, det är lite Hawaii, det springer fram och tillbaka och plötsligt tittar man på klockan och så har det gått 15 minuter utan att man fattar hur. Men att de dels rider på den vågen och att då alla de här, om vi tänker Skoglund och Winter framförallt, att de kommer in så pass bra och att det ändå blir relativt smooth sailing över 90 minuter gör ju också att alla kollektivt efter 90 minuter bara så här...
Okay. Vilken utandning det är när Erabi gör målet där.
Ja. Men, den hördes till Solna, den utpustningen.
Men jag tycker att det var lite... man liksom slogs av de första tre matcherna då, Peking-Malmö, Gais BP och Bayern mot Kalmar, att är det en säsong med öppna spel eller? För det var inte så svårt för varken IFK Norrköping eller Malmö eller Hammarby eller Kalmar eller BP att skapa väldigt enkla målchanser. Alltså, det blir ju också 14 mål på de första tre matcherna. Och jag kände verkligen så här...
Mjällby in i handlingarna.
Exakt, det var det jag skulle komma till. För jag kände där och då så här, ska vi spela utan backar den här säsongen? Vad är det här för serie liksom? Nej. Och sen kommer Mjällby in och är så jävla mycket Mjällby man bara kan vara liksom.
Men det är också, det var en spaning jag hade också efter, ja men inför, alltså mellan de två tidiga matcherna igår och inför Häcken Mjällby var ju också att så här, alla lag man har pratat med, och det är någonstans charmen med den här serien, men någonstans också alltså den stora naiviteten som finns i de här lagen. Mm. För att alla, vi har ju pratat med alla spelare och alla ledare och allt vad fan det är inför den här säsongen. Och alla har ju haft ett sånt jävla självförtroende. Men också har ju alla haft inställningen. Det är väl typ AIK emot som har varit så här... Ja, men vi ska vara offensiva, när vi gör våran grej så det är liksom, till och med Mjällby har ju liksom snackat om den där norska ass-tränaren som kommit in och jävla vad han är bra i offensiven och nu ska ni få se att vi ska utvecklas offensivt och det känns som att alla lag har varit såhär, nej men vi ska blåsa på framåt och så får vi se de tre första matcherna. Det är 5-1, det är 3-1 och det är 4-0 och där kände man ju så här, som du är inne på Tapper, att vänta nu, är det inga som hade tänkt pyssla med försvarsspel den här säsongen? Nej. Eller vad fan är det frågan om? Så där var det ju verkligen befriande att se Mjällby kliva ut och bara, vänta nu, vi är Mjällby. Men vi står gärna i eget straffområde och bara sparkar bort bollen ett tag.
Men alltså det var ju, jag häpnade lite av, alltså för jag tyckte både Kalmar och Hammarby, de kunde ju skapa målchanser när de ville. Alltså det var ju, framförallt i första halvlek, så otroligt svagt försvarsspel från båda lagen. Sen tycker jag han Winter gör en ganska bra debut för Hammarby. Ja,
för att ha gjort två träningar var det jätteimponerande.
Tycker han var jättebra. Men det är också, vi pratade lite om det här innan, att har IFK Norrköping, Tim Pritza, Vito, Aid, skott i stolpen och Hög Jansson. Alltså alla ganska bra lägen. Att det hade ju kunnat bli liksom 7-4 till Malmö i den där matchen chansmässigt. Och sen kommer BP Gais där man är så här... Vad händer i Gais här? Alltså, det blev ju chans så fort BP hade boll. Liksom.
Ja, och även Gais där vi har pratat med, vad är den heter nu? Amin Bodri, va? Mm. Som var så här, men, alltså, vi är hur bra som helst, topp tre. Och sen så hade vi med Fidde på upptaktsträffen som var så här, alltså ni tror att vår målsättning håller oss kvar. Vänta, vi siktar mycket högre än så. Mm. Och så kliver de ut och...
Mot oddsfavoriten till att åka ur.
Mot oddsfavoriten att åka ur på hemmaplan 0-4 i rökan. Mm. Alltså då blir man ju också så här, hallå.
Jag fick,
kom ner lite på jorden här nu.
Jag fick meddelande från en gaisare när våra tabelltips lades ut. De skrev så här: jag är så jävla besviken på dig. Trodde ändå du kunde fotboll. Att du kan ha Gais sist så jävla okunnigt. Vet du vad? Hör av dig och be om ursäkt efter BP-matchen. Och sen efter BP-matchen har jag faktiskt inte skrivit, för jag är större än så. Mm. Men han har inte heller hört av sig mer, kan jag säga.
Men kanske att det är på onsdag. Då kommer Tappe kika på lilla DM-et.
Ja, ja,
du, hallå där. Hur är det läget då?
Nej, eller ännu bättre, haft en bra påsk.
Hur var helgen? Ja. Och så vidare.
Ja, men verkligen. Vilken jävla sväng i allsvensk helgen då. Det får man ju säga. Just att det är Häcken som förlorar hemma och att de andra matcherna blir som de blir. Det är en jävla start på säsongen.
Ja, och än så länge så är det ju... Alltså, så här, det har varit mycket mål och det har hänt jävligt mycket. Men starten, de första fyra matcherna, får man ändå säga, stämmer ganska bra överens med de spaningarna som vi har varit inne på. Att så här, framförallt du, Tapper, har ju varit tidig på Paco och Häcken, och det här känns som ett skört år. Mm. Och inleder med torsken på hemmaplan. Och en torsk som är...
Stiltigt match som fan från
Häcken. Alltså, det är inte så att Häcken... Det är inte så att Mjällby åker därifrån och köper 10 trisslotter och tänker fan vilken flax vi hade idag. Utan Häcken har problem att skapa målchanser.
Häcken är bra i 20 minuter i den matchen. Det är första 20. Då är det riktigt jobbigt för Mjällby. Då ligger de nästan med 11 man i straffområdet.
Ja, och de har ju ett par perioder i andra halvlek där Mjällby också ligger otroligt lågt. Mm. Men där Häcken har väldigt svårt att göra någonting av det. De har mycket boll, men... När Mjällby krymper ytorna, alltså spetsegenskapen på Zidane Nossa, på Chilufya, på Lajoni, det är ju när de får komma, när det finns ytor, när de har fart. Men när Mjällby krymper de ytorna, alltså då är det skott utifrån, och där var de ganska tajta på Rygård och gänget. Så att, det är lite, jag tycker att Mjällby vinner ganska rättvist. Sen kanske krysset hade varit det mest rättvisa, men... Hej.
Men det är lite falsk matchbild tycker jag. För att när man ser den utifrån kan man ju tänka att så här, oj, Häcken har mycket boll och ligger i handbollsanfall hela tiden nästan. Och försöker mata inlägg från Adam Lundqvist och så här. Men det är ju exakt den matchbild Mjällby vill ha. Jag tycker att det är Mjällby som äger den här matchen. Alltså, ja, alltså, Mjällby går ju som de vill.
Ja, alltså även om Häcken har väldigt mycket boll så är det ju, alltså när halvtidssignalen går och det står 0-0 på Bravida, så är det ju Mjällby som går in i omklädningsrummet och känner sig oerhört trygga med vart matchen är, hur matchen ser ut. De vet om att har vi bara tålamod med det här, håller vi nollan en kvart till, en 20 minuter till, det kommer dyka upp lägen, Häcken kommer flytta fram ännu mer folk. Och sen har de ju Esset i Rockarmen som vi har snackat upp och som Mjällby folk har snackat upp, Imam Jagne som kommer in, gör det han gör och pang så ligger bollen i nät. Och det är väl Victor Gustafsson som gör målet. Så att, alltså, på så sätt, jag tror att Mjällby utför den här matchen precis enligt den planen man gick in med inför den här matchen. Och då går det inte att säga att resultatet är orättvist.
Nej, och det var intressant att se att Häcken nu, med dem, om man jämför med förra våren, de hade ju liksom så otroligt mycket i Sadik och Benny Traoré och Olden Larsen som kunde liksom lirka upp vilket försvar som helst. Nu Rygård känns inte som han har kommit igång än riktigt, och han kommer väl kunna göra det den här säsongen också, men det syns, alltså de ser ut mer som Hammarby såg ut under Martin när det inte riktigt funkade. Att så här, ja, det är jättemycket possession, men det är ju faktiskt, det är ju knappt någon stor målchans liksom. Och jag tycker att en sån som Simon Gustafsson måste växla upp, Rygård måste komma in i det, och det där, den anfallstrean, det är mycket som ska klaffa för att den ska kunna hålla en nivå som ska vara acceptabel sett till vad Häcken kommer ifrån nu. Och de har ändå satsat rätt mycket pengar på det här fönstret. Det ska man inte glömma heller.
Så nej, att, nej. Och jag menar, de spelarna, det är också intressant tycker jag. Att de spelarna som de har lagt kanske mest pengar på. Alltså förra sommaren, Hirstić inleder den här matchen på bänken. Vad heter han? Mittbacken? Från
Zetjevic.
Men det är framtidsnamn ner.
Ja, det är det ju. Men det är också spelare som de har lagt ganska mycket pengar på som inleder på bänken. Jag tycker också det är intressant, även om statistik absolut inte är allt, så ger det ändå ett perspektiv på matchen. Och när Häcken har 63% boll, 11 slagna hörner, jag vet inte vad skotten landar, 17 skott, landar ändå bara på ett XG på 0,9 i matchen. Mm. Det säger en del om att trots bollen i havet, trots avsluten, trots hörnerna, de har väldigt svårt att skapa klara målchanser.
Och det är också indikation i de här byterna. När han byter, alltså Amane får ju, det händer ju någonting när han kommer in. Det blir lite mer fart, det blir. Och sen Inosa som ändå, allt annat än optimal uppladdning och försäsong. Det är liksom, man ser tendenser till saker, men Hrstić helt osynlig. Det är liksom, det kommer in byten. Han får ingen effekt överhuvudtaget eller bara begränsad.
Han får inte så mycket tid heller dock.
Nej, men det är också begränsad effekt på de byterna som sker. Att det är liksom, det är på väg, men de är alltså, om vi pratar, eller med, när vi pratar med Kalander, de är inte tillräckligt långt fram för att det faktiskt ska ge konkret effekt. Om du jämför det med Jagnes inhopp.
Ja.
Han tar ju bollen, han går ju bara. Ja, ja. Inte i vilket. Om han tar en offensiv löpning eller en tvåfotare på någon. Eller som du, det läget när han gör assist. Går, tar sin gubbe pang in på första och så vinklar Victor Gustafsson av alla människor.
In
det otroligt mål. Elegant mål. Faktiskt.
Och intressant nu, Häcken har ju Djurgården borta i nästa.
Ja.
Alltså två omgångar, BK Häcken favorit just nu på att de har noll poäng på de två omgångarna. Och då har vi redan en liksom liten minigungning på Häcken. Och det såg vi komma. Även ifall man kanske såg en lite bättre premiär. Men Mjällby brukar ju vara starkare den här tiden på året. Så att vi skriver väl in det också.
Ja, alltså jag tycker Häcken har ganska lurigt schema fram till om 10 egentligen.
De har BP alltså hemma efter det. Och den hade de nyss i kuppen också. Lyckades inte
ja,
vinna.
Men sen är det Bayern. Sen är det Göteborg borta. Sen är det Peking. Sen är det Sirius. Sen är det Kalmar. Sen är det Halmstad borta. Och sen är det Malmö. Alltså Häcken skulle absolut kunna gå till efter omgång 10 ha vadå, 7 poäng liksom. Alltså, eller
och lägg du också till att Mjällby går upp och bryter den monstersviten som Häcken har haft på 28 matcher hemma utan torsk.
Ja, mm.
Det säger, visst, det är en bra insats som Mjällby och all cred, men det säger också mycket om vad Häcken är. Att det är fortfarande, det är mycket att jobba med.
Ja, fan vad duktiga de är på att frustreras. Man satt ju nästan och garvade lite åt matchen när man såg liksom hur Tom Pettersson spelar mot Lajoni och den typen av spelare. Alltså, de har ju, framförallt Tom Pettersson kanske, men flera av dem också, har ju verkligen i sin verktygslåda. Jag tänker på Adam Ståhl också till exempel. Ja, ja. Alltså de är ju så otroligt duktiga på att få de bästa spelarna i det andra laget ur balans genom en extra liten spark, en extra liten sen tackling, en extra liten pet under en boll när de ska kasta ett inkast. Alltså där Mjällby är ju så äckliga alltså, och jag, alltså man sitter ju lite och njuter av att se det. Sen vet man hur mycket man kommer hata det när man möter det själv.
Ja,
men,
ja, ja.
Men det är ju lite, det finns ju någon så här engelsk fotboll 1982-grisighet över Mjällby som jag kan, ja, jag kan inte sluta att skärmas
nej,
av det.
Nej, och det, jag tyckte också att det var skönt för att det var också den fjärde matchen den här helgen. Den var ju sist ut och som vi inledde med. Alltså det var ju skönt att se ett lag som faktiskt förstår lite grann vad de är.
Mm.
För att det går ju absolut att argumentera för att, alltså jag förstår ju att säsongen är lång och det är för Pekings del, vi ska komma till den matchen, men det går ju att argumentera för att med de gubbarna Peking hade borta, det var kanske en lite för naiv matchplan. Gais åker på 0-4 hemma mot BP och de ska vara rock'n'roll och så offensiva och allt vad det är. Det går också att argumentera för att det var kanske en lite naiv matchplan. Här har ju Mjällby förstått att det här är det vi är bra på.
Mm.
Det här, vi ska utveckla vår offensiv, men det får komma lite grann under tiden och i rätt matcher och mot rätt motstånd och kanske eller, på hemmaplan. Här, ja. Det var så skönt att se Mjällby vara liksom Mjällby och förstå sin roll i den här matchen.
Men också när man såg i sekvensen när Mjällby ställde om. Alltså det finns ju, så, det, jag tror det är 4 eller 5 lägen där folk kommer i princip soprena. De är 3-2, 4-3. Alltså de har det här kontringsspelet i sig som absolut inte existerade bara för ett år sedan.
Mm.
Alltså att det är Ståhl och Jagne när han kommer in och Bergström ligger på rulle, så att folk är ju redo på att gå när det behövs, så att man kommer igen.
Alexander Johansson har gjort mycket med av den här nya tränaren, tror jag, för att jag tycker hans positionsspel är väldigt mycket mer spännande än det var förra året. Jag tycker han droppar ganska mycket i bra lägen och låter Bergström gå, och ibland söker han sig till läge, är den som går själv, och ibland hamnar han på en kant, och jag tycker att han är mycket mer spänstig som spelare den här säsongen än han var förra, tycker jag. Även om han inte... Ja. Han har något skott precis utanför som är lite farligt. Ja. Annars är han ju inte så... Man ser honom inte så mycket, men jag tycker hur han ligger på planen, det är intressant att se. För det syns att han har fått anfallsträning, tycker jag.
Men vi ringer Gurra här, men två grejer som jag tar med mig från Mjällby-matchen också. Silas på bänken. Börjar hända.
Sparkapital.
Mugu Striker is back.
Så det börjar
hända grejer där. Och Anders Torstensson på Twitter gick full on English. Great performance by the boys. Får jag lägga de grejerna. Så jag tycker Dogges svar var ganska bra.
Där har vi också, alltså, där hissar jag en liten varningsflagg.
Ja.
Glöm inte vad ni är.
Men Dogge gjorde det bra tidigare. Han har varit med här i Totosvenskan också. Eller svarade på engelska. Huge performance by the away supporters. Liksom, bara för att påminna att lugn.
Ja, och hatten av till TIFO-grupperna.
Mycket bra korrar,
alltså, Mjällby. Ja, Mjällby och Häcken.
Mm.
Alltså jag tycker båda korrarna var liksom bra.
Mjällbys målning
var riktigt fet.
Och Mjällby har vi ju lärt oss. Alltså målningar, där har de blivit ruskigt vassa.
Mm. Jag tyckte det var kul också på tal om Twitter. Tom Pettersson la ut efter match som man ofta gör. Finns inget skönare än att vinna fotbollsmatch med 1-0. Första svaret, en blåvitt supporter. Kunde du inte bara nätat mot HBK hemma 2015?
Premiärnerven på västkusten.
Så jävla fint.
Blev påminn om det. Alltså.
Ja. Mm. Shoutout till Micke Myleg som lade en kommentar. Ja, jag blev jävligt glad
verkligen.
Av det.
Det blev jag glad av. Nu ska vi ringa Gurra och skifta fokus till Tele2.
Har vi 1,02 på sliten röst?
Ja, jag hoppas på en ganska rejäl panknack.
Ja.
Han skulle ju varit här, men stanna hemma då. Mm. Så kan det ju vara.
Tjenare Bajen.
Tjena Bajen.
Tjenare grabbar. Tjena.
Gurra, du ser lite ölsvullen ut.
Vart väl inga bira igår?
Fan. Nej, inte en enda, inte en enda. Det är också otroligt att få den från tappen. Det är det jag skulle behöva uppleva.
Nej, men han förvånar den varje dag. Det kommer nya
grejer hela tiden. Kul. Piggar upp.
Du, hur mår du?
Jag mår förvånansvärt bra faktiskt. Det var en toppen dag på alla sätt. Började med att hänga på, jag tänkte säga att jag hängde på låsen, men han hängde på baren på Honey, innan han väl började servera klockan 11. Det var också en komisk scen. Det är i Sverige verkligen. Men sen var det ju bara full fart toppen hela vägen in i mål. Så att, jag mår kanon.
Någonting gör mig glad att du inleder på Honey. Det är bara in character alltså. Liksom. Men
ska jag skriva rätt.
Ska vi ta det liksom kronologiskt? Det var mars på det. Var den lika bra som vanligt? Var det något nytt? Några liksom nya grejer att rapportera därifrån?
Det var skönt att det blev lite kurr över guldmars där som ordningsvakterna skulle gå in och börja plocka folk som var maskerade mitt i en marsch. Det var smart begåvat för deras del. Jag var faktiskt väldigt långt fram i år, så jag såg inte liksom hur lång den var, men den var som alltid 5+, måste jag väl säga. Så det var inget att klaga på alls.
Fint premiärtifo på det. Sen sattes ju den här matchen igång, och från tv-soffan konstaterade jag, satt och tänkte på det under stora delar av matchen, att det kändes som att varken Jensen i Kalmar eller Hellberg i Bajen var särskilt nöjda, för att det var en riktigt rörig historia. Alltså det är liksom, ingen fick tag i bollen och ingen fick grepp på matchen, och det liksom, det kändes som futsal med 22 spelare som inte kände varandra.
Jag tror det var väl lite det man tänkte inför också, att det var nog ganska bra för oss att spela mot ett spelande lag och inte Mjällby igen, så att säga. För att vi letar ju fortfarande väldigt, väldigt mycket efter vart vi ska vara, när och hur och vad vi ska göra då. Så att det, och Kalmar är väl betydligt längre fram, men de är också en hel del nya spelare som ska in i sitt liv. Så att det är väl inte helt, och sen är det premiär med allt vad det är. Och det är 30 000 på läktaren. Jag menar, det är inte alla som hanterar det 100% från första gången. Så att, det var inte helt roligt. Nej, det var ju lite rörigt till att börja. Men samtidigt så var ju det också ett resultat, skulle jag säga, av att våran press faktiskt funkade första gången i år. På relativt tid. Det tog väl några minuter innan den satt sig. Men vi fick ju igång ett pressspel mycket, mycket bättre än vad vi sett någonsin tidigare i år. Och det är också därför vi gör första målet. Det är lätt att liksom hänga gnagaren där som slår en pisspass till en annan gnagare. Men det är också tack vare att våran press faktiskt sitter där den ska på rätt klubben.
Får man bara sticka in där och skicka en till Jensen här, att sådana där sköna yttersidepassningar från målvakt till back kanske vi ska ta bort, även om Bajen gör det bra, så det är inte så smart.
Alltså ibland i en premiär på bortaplan, det är okej att slå den långa där. Ja, det är helt okej. Alltså.
Inga jävla korta yttersidepassningar från målvakt till eget straffområde.
Och det vart ju lite Gurra catch-up-effekt utav det. För att alltså kort efter ettan så kommer ju också tvåan, och det är ju så här, det är ju drömminuter för er med tanke på alltså försäsongen som har varit, den kritik som har varit, den stress som var inför slutet utav fönstret med Mikkelsen out, och det varit ganska mycket liksom, jag ska inte säga alltså gnäll kan man bli summerade med, att det har varit lite så här oroligt gnäll, att så här, fan det känns stressat och hur bra är vi egentligen, att få de två målen i en första halvlek och inom ganska kort tid där, och då kändes det ju som att alla, jag sa det, att det var en utandning som liksom man hörde den till Solna.
Ja, men jag tror att de där, både de två målen och sen även Kalmars bortdömda två mål kommer vara liksom form av sliding doors moment för hela säsongen förhoppningsvis. För det var precis de två målen som gjorde att vi fick självförtroende, och det var liksom första är liksom resultatet av bra press och sen en usel passning. Men och andra är ju resultatet av liksom en upprullning som vi, det är ju sådana mål som vi vill se, det är sådana mål som vi hoppas vi ska få se. Så det var ju den perfekta starten. Så här, ska man bara gräma sig med någonting så är det ju liksom att du släpper in det 2-1 målet som vi gör. För annars så tror jag att det hade kunnat blivit ännu större siffror. För att vi hade sånt jävla momentum och så jävla fart på alla gubbar egentligen. Det var, och jag vet, jag får ju massa tveksamhet där också. När Vinter går in från start. Hammar går in från start plötsligt på innermittfältet. Skoglund är numera ordinarie högerback. Det fanns vissa tveksamheter inför vad elvan var också. Men alla i princip svarade ju på de förväntningar som fanns och lite till, ska jag säga.
Jag ska säga att jag tyckte Bayern var väldigt bra. Det var många individuella som var bra, så jag har det sagt så jag inte bara framstår som jag tar en negativ vinkel.
Ja, jag håller med. Jag menar bara att jag tyckte att de växte in i matchen.
Ja,
innan andra målet så tycker jag att det är en jävligt rörig match där inget av lagen får grepp om det. Liksom.
Verkligen, jag tycker det finns många som sticker ut positivt. Vinter som vi redan nämnt, jag tycker Oscar Johansson gör en kanonmatch till exempel. Men den jag vill fråga om, som jag aldrig lyckats bli klok på, är ju Djukanovic. För att det är ju, igen känns det som att så här, nu är han ju tillbaka där han var för 8 månader sedan. Där man är så här, men vi vet ju vad du kan. Varför springer du runt och är inte så bra helt plötsligt? Alltså, delar du den att man blir nästan frustrerad av att se honom? För man är så här, kan du inte bara vara bra som du ska vara nu?
Eller? Ja, men så är det. Så är det. Sen är det väl det som är fördelen med att ha en ytter på höger sidan också. Att vi behöver inte förlita oss på att Djukanovic ska göra alla poäng. För det var ju nästan lite så det såg ut i slutet förra året. Men nej, han letar ju fortfarande väldigt mycket. Det är ju tyvärr så. Det är väl bara hoppas att han får samma utväxling som han hade förra året. Det som är kanske stressande, man är riktigt liksom orolig så, det är väl att tanken är att han ska sälja sig sommar. När de stora klubbarna öppnar riktiga plånböckerna till skillnad från januari. Men jag tror att Hellberg gör det helt rätt i liksom, och det är bara att spela honom och hoppas att han spelar sig i form. För att när han väl hittar ett kommer han ju vara överjävlig igen. Det är helt snabbt. Jag tyckte han var mindre slarvig igår än jag tycker han har varit under året hittills. Det var lite mindre skitonödiga bolltapp. Han vågade faktiskt transportera in och lite och spela mer än vad han har gjort tidigare. Så det var inte lika illa som det har varit, men det är klart att man vet vilken höjd han har. Då är det frustrerande att se att han får ut den. Sen ska man ha respekt för att han spelar ju med allsvenskans topp 3 sämsta vänsterbackar bakom sig. Och det gör inte lättare för någon.
Det var faktiskt min uppföljningsfråga för Shekel Pina som vänsterbackprojektet. I övrigt så fungerande lag måste ni väl lägga ner det nu?
Alltså jag fattar inte. Det är helt otroligt. Alltså liksom, och nu värvar vi ändå in någon som ersätter honom som mittback. Så det var liksom gott så. Trycker ändå in honom på plan på något jävla vänster. Och sen med tanke på att han spelar Strand som kommer in där sen, så är väl det Strand nummer 2 där. Och jag fattar att Kim vill ha vänsterfotad. Det är väldigt, väldigt tydligt. Men ja, Bakralj gör i veckorna på Årsta. Ginnar är samma sak. Liksom. Jag har ingen aning. De måste vara precis värdelösa. Jämnt.
Jag tänker bara på Gurras totalsågning av Pinas här och sen helgen när Nanasi och Busanello ska överlappa.
Nej, han är andra.
Vänster, ja, men det är ju höger sidan.
Ja,
det spelar ingen roll i sig.
Men det ska överlappas. Han möter ju Stryger Larsen. Det kan bli halvsvettigt också.
Ginnares, jag vill ändå fråga om det. För jag tycker att han har sett rätt... Alltså, det var ju någon försäsongsmatch här, han såg riktigt fin ut. Och sådär. Alltså, vad hände med han? Har han gått ner sig eller vad är grejen där?
Jag vet inte, jag har inte hört någonting. Jag förstår faktiskt inte. För jag tyckte även att han var liksom en av de mindre dåliga förra hösten. Så jag hade ju verkligen sett fram emot att han skulle kunna vara riktigt, riktigt bra under Hellberg. Jag vet inte, det är en språkförbristning. Han kanske tafflig engelska på honom, ingen aning. Men det är ju ett klart problem vi kommer ha om vi inte får in en som faktiskt kan leverera liksom 3+ insatser i alla fall. För att liksom, ja. Pinas, nu det är som någonstans så här, man ska vara glad att släppa in ett mål, så det är skönt att även liksom Pinas gör bort sig direkt inblandad i ett mål, för det är liksom, det är hans fel man håller på med. Och det är sådana där saker han kommer göra liksom vecka ut och vecka in på den här positionen. Så, Nej, det är bort bara. Bort.
Men du, det är, och det vet jag att man har pratat om i Bayernland också, och det är så otroligt skönt att få med sig en premiärseger med tanke på då att man kanske inte ska budgetera med full pott kommande tre matcher med tanke på att det är Malmö borta, Elfsborg hemma och sen är det Häcken borta. Men vad gör du utav den här premiärelvan? För att du hajar ju till och jag hajar ju till och alla hajar ju till på, ja, men att Erabi sitter på bänken har vi inte ens tagit upp ännu. Är det utav, hade han bara de här minuterna i kroppen eller är det utav taktiska skäl, eller hur tolkar du den situationen?
Nej, där verkar ju helt ärligt som att det är bara så att Gül har varit så bra under försäsongen och förtjänar att få starta. Och han är ju lite liksom, alltså, Erabi är ju väldigt rak, tydlig, enkel att förstå och du vet exakt hur du kommer få av honom. Gül är ju lite bredare i vad han kan göra och vad han bidrar med. Så jag fattar att han faktiskt är liksom head-to-head jämförbar för Hellberg. Sen så tror jag väl ändå att när vi summerar säsongen så kommer Erabi att starta flest matcher. Men jag tror att Erabi verkar ta det där på absolut bästa sätt. Och sen vet vi alla att det kan gå tre matcher och sen kanske han inte tar det lika bra länge. Och då kommer vi ha ett problem. Men jag tror att, alltså det finns ju ändå någon form av potential i att ha Oskar Johansson där Tecky spelar. Problemet med Oskar var att han var fruktansvärt bra igår. Men han ska ju egentligen utgå mer centralt än vad han gjorde igår. Och då finns det plats för både Gül och Rabbe. För den duon är man ju jävligt sugen på att se i någon match. Det hade varit jävligt mäktigt. Den är man än.
Med tanke på att det blir en 3-1-seger, med tanke på att Rabbe visar sig, jag har varit ju otroligt galen på den gnagare. Ni kommer ihåg den här Discovery när de körde head-to-head, Pittas mot Rabbe. Och alla valde Rabbe som årets skyttekung mellan de två. Det var ju någon gnagare som såklart klippte ut det och använde istället rubriken "Vem blir bänkad i premiären?" Då satt jag och svor och tänkte, nu kommer jag hoppa in och göra mål, det fattar ju alla. Och så blev det ju också. Men hur stora förändringar tror du att det blir i startelvan med tanke på att det trots allt är en 3-1-seger? Nu är det Malmö borta. Det är Hammar och Skoglund och Gül och Pinas, alltså, som startar, som folk kanske hade räknat med att de här inleder nog på bänken. Räknar du med 2-3 förändringar eller tror han skickar ut samma gäng igen med tanke på seger?
Nej, men han började ju laborera med liksom fler mittbackar och grejer igår på slutet också. Så jag skulle inte förvåna mig om han drar någon form av 3-5-2-uppställning borta mot Malmö för att förvåna lite och göra någonting lite annorlunda. För nu är Kurtulus uppenbarligen tillbaka och redo för spel. Han är väl tillsammans med Winter nummer 1 och nummer 2. Men Fenger vet man vad man får av. Jag tycker det skulle vara ganska coolt att se de tre tillsammans tillbaka. För då tror jag skulle även Botheim och Kese få lite halvkämpigt. Så det tror jag skulle vara helt omöjligt. Och det skulle kanske också göra att man inte behöver lira täckorna på mitten. För att han blandade och gav som vanligt igår. Och sen då även kanske en mer renodlad liksom wingback i typ Strand eller Gennares eller Kralj, vem fan det nu blir. Jag tror att vi kommer se ganska mycket i år. Och det var ju det liksom Oskar Johansson pratade om när folk frågade om vilken position man ska spela på. Han säger, med Kim Hellberg så spelar man där man spelar för dagen och sen kan man spela en helt annan sätt. Och det tror jag exakt så det kommer se ut. Framförallt nu med tanke på att schemat är så pass tufft som det är. Och Malmö borta liksom den tuffaste matchen på året. Vi tar aldrig poäng med det, så det är bara att laborera och försöka göra någonting lite oväntat och där ni kanske kunna skapa lite tveksamheter. Det var ju kul att det direkt efter, liksom, vi har haft en piss försäsong, direkt efter kommer det kanske ändå skakas fram några artiklar där vi liksom säger, vi skiter i Malmö, vi vågar i bla bla, inga problem, hej och det är man glad om.
Ja, det fattar jag.
Jag tänker på Gurra, just Gül / Erabi-diskussionen. Känns det inte som att Kim på något sätt vill fasa in Gül, att det här var någon form av eldprov och se hur redo han egentligen är för att då inte bara vara så fruktansvärt beroende av Erabi på den renodlade liksom nya positionen, om man vill kalla det.
Så kan det definitivt vara. Jag tar ju det alla dagar i veckan för att liksom hålla på och prova med liksom, som Superintes gjorde ibland att spela liksom, ja, men typ Mikkelsen eller Besara som får det. Så det är klart att vi behöver ha två strikers som faktiskt kan tära mot varandra. Så jag tror att det är bara positivt att de också är så pass nära vänner. Så att de kommer ägga varandra i veckan hela tiden. Så det är definitivt en anledning.
Det var fint att se Besarras glädje när Rabi gör målet faktiskt. Det var, man blir nästan lite rörd när man tittar på tv. Även om man sitter hemma och hoppas att det ska gå åt helvete för både Bayern och Kim, så kändes det som den relationen... Den är så fin. Det känns som en sån pappa-son. Nu, ja!
Ja, exakt. Liksom. Det var min grabb.
Ja, exakt.
Det var, och den där jävla Besara som vi än så länge inte har nämnt. Men kliver ifrån ytterligare en allsvensk match med 1+1 på kontot.
Ja, han är så bra. Han är så jävla bra. Nej, men och sen är det även skönt att se vad som är Besara i Rabi. För det var ju ganska många gånger i början av förra året där Besara i princip skällde ut honom flera gånger. Och de har ju på målen hittat en kemi som är... livsfarlig för alla vi möter, och jag tror att Besara ser väldigt mycket av liksom sin potential som han hade i Rabi. Givetvis väldigt olika spelartyper, men när Besara kom upp, och sen har inte Besara fått en karriär han har varit värd, skulle jag säga, men kan väl följa till och se till att Rabi får den istället. Så det är väldigt, väldigt fint.
Du, grattis till premiärseger. Hyfsat jävla skönt, kan jag tänka mig, efter de veckor som ändå har varit oroliga.
Skönt att Häcken torska igår också. Känner man ju nästan alla chanser där.
Guldet. Guldet lever.
Ja, exakt. Nu tar vi det.
Fan vad fint. Du, vi ses och hörs.
Ja, men det gör vi. Ha det så.
Tja. Hej, hej.
Vilket lite somrig vibe där på Gurra balkong.
Solig,
och fågelkvitter.
Solig. Påminner lite om Freddy Arnesson, gör han där. Sätter också ett lite frågetecken på Kalmar, eller?
Alltså nej.
Lite naivt.
Alltså, försvarsspelet så väldigt... alltså det kollektiva, jag tänker inte på backlinjen, utan jag tänker på det centrala mittfältet, försvaret och målvakt. Alltså det såg väldigt rörigt ut. Men det är mycket nytt också, det ska man inte glömma. Det kan ju se väldigt bra ut i omgång 6. Liksom. Och de har rätt lätt schema nu med.
Dels det, men jag ska inte säga varningsflagg, men snarare att de måste slipa bort slarvet. De har ju lägen, och de kommer ju att spela sig ur... i tillfällen, eller mer än ett tillfälle, att de spelar sig ganska enkelt ur Bayerns press, samtidigt som de, när det ska ställas om, och kanske att de, lite likt Häcken igår, att de eller Mjällby, att de enkla passningarna blir de svåra, och de svåra blir de enkla. Så får de ordning på det, och att Hallberg och Magashi och Gojani och Romario som kommer in, eller Kalle Gustafsson när han är tillbaka, att det synkar, då kommer de få väldigt mycket gratis. Nu är det här första målet är ju vad det är. Och andra målet är maximal otur när Sjöstedt liksom
ska stöta
för att göra det lättare för Brolin. Men då har Brolin redan lämnat första stolpen, och då går den in. Men får man ordning på den synken på innermittfältet, att man dels kan spela sig ur, men även göra de enkla grejerna betydligt enklare än vad man gjorde igår, så kommer det här bli väldigt bra. Jag skulle inte sätta någon varningsflagg efter de här. Alltså, som sagt, det är två individuella misstag som leder till Bayerns två mål. Och sen är Bayern, framförallt i andra halvlek, ett mycket bättre lag. Men att dra liksom någon form av oros-slutsats kring Kalmar, det tror jag är lite att ta i.
Det är en ganska bra läge att ha ett rätt fint spelschema också. Och jag tycker en grej som stack ut lite i Kalmars anfall var ju Trenskov. Han är väldigt bra på att hitta till rätt ytor.
Måste dock träna skott.
Ja, jo, det får man säga.
Han har många lägen han kommer i som är fina. Han får göra första poängen, vilket är viktigt, att så här, öppna konto tidigt. Att vara igång. Besara gör det. Alltså både Erabi och Gyl öppnar sina liksom poängkonton i Malmö. Nanasi fortsätter att leverera. Båda anfallarna får göra mål. Alltså det är viktigt för den här typen av spelare som ska vara avgörande att tidigt få öppna kontot, så att det inte blir snacket 4 matcher in. Att så här, du har gått poänglös nu i 4 matcher och det börjar bli stress och det börjar bli tungt.
Det jag pratade om var ju inte hans skärpa, för den var ju skit. Men däremot vilka lägen han hittar och vilka ytor han dyker upp på, så tycker jag att man ser ju att Trenskov kommer vara ett jävla vapen den här säsongen.
Det håller jag definitivt med.
Eller det som du nämner nu, att båda anfallarna i Bayern får poäng och Besara fortsätter. Malmö har alltså i Peking 5 olika målskyttar. På tal om att sprida ut det.
Ska vi röra oss till den matchen, eller?
Det kan vi väl göra.
Ja. Det var ju ett jävla snack innan, och det har ju målats upp, och där tog väl sändande bolag Discovery ifrån tårna när Axén körde liksom. Han har ju någonting med Rydström som ju är...
Det börjar bli en märklig relation de har.
Det är en märklig relation som också börjar bli lite uttjatad.
Ja.
Och det är klart att han drog det till sin spets när han körde liksom, min morsa kan träna det här laget. Det är ju att dra det lite väl långt. Men det målas ju upp, och har ju målats upp, ett narrativ där vi absolut har varit bidragande till det. Att Malmö ska leka hem den här säsongen. Och den känslan blev ju liksom inte mindre av den här matchen.
Får jag säga där att som motståndarsupporter här, att man såg ju ett Malmö förra året som var överlägsen i serien i possessionspel liksom. Att de nu kommer ut och visar att de är bäst på även det som Elfsborg gjorde förra säsongen. För Malmös omställningar
mycket
är
rakare.
Ju, alltså, ja, men de ligger ju på kontring. Alltså, vi har ju boll i havet den här matchen. Mm. Det är ju helt sjukt egentligen. Men Malmö ligger ju på kontring. Och när Malmö kontrar, det är inte som när vi kontrar eller när något annat lag kontrar. Att någon passning kommer en halv meter fel eller någon löp lite offside. Eller så här. Alltså det är smack, 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 smack. Och sen är det målchans. Alltså för det är sån individuell skicklighet ju. Och Malmö nu är bäst på possession, bäst på omställningsspel och också bäst på offensiva hörnor. Hur fan ska man stoppa dem i år?
Ja, alltså, nej, det var det jag såg.
Och det måste
också
man väl ge till Rydström att så här, det är ju inte bara spelare som ser till att de blir bäst på allt. Det är ju en tränare som tränar sitt lag på. Uppenbarligen har de ju jobbat på att vi ska kunna ligga lite lågt, lura upp Peking, bam, ställa om. För det gjorde de ju inte förra säsongen.
Nej, och det var ju inte en matchbild man såg framför sig när älverna kom. Och man såg att Peking var ganska kraftigt decimerade. Mm. Och man såg vilka som startade på centralt mittfält.
Sjunde valet på centralt mittfält.
Ja,
igen.
Exakt.
Vad är det som händer?
Ja, men då tänkte man ju att såhär, okej, Malmö kommer kliva ut. De får de avsparken så kan det vara 100-0 i possession i den första halvleken. För de kommer inte ge ifrån sig den här bollen. Och sen blåstes matchen igång och det var Peking som liksom tog kommandot i matchen. Det var Peking som ägde bollen och Peking som förde spelet. Men det jag slogs av är också, som du säger Tapper, att när Malmö ställde om så var det på ett sätt jag sällan ser lag ställa om på. För att det finns ju lägen i den här matchen när Peking ställer om. Men det är Tim Pritsa och kanske en eller två till. Och så känns det som att resten är så här, de får försöka. Mm. När Malmö ställde om så var det liksom
Sju man!
Den som drev bollen hade liksom fem alternativ på. Jag kan sätta ut den till höger, jag kan spela den snett inåt bakåt, jag kan sätta den i djupet på en. Och synken mellan Botheim och Kiese Thelin var stundtals, inte alltid, men stundtals var den riktigt bra. Ibland sprang de in i lite samma ytor och det var lite för trångt. Men stundtals var det ju verkligen det jag tror Rydström vill ha, att en går och sträcker, en finns med och länkar. Och det imponerade sig av att rakheten i Malmö som vi inte såg förra året, som var en tydlig skillnad mot
det
fjol.
Det skulle ju aldrig Rydström erkänna utåt, men det har ju, alltså vi pratade om det i specialavsnittet om MFF, att det finns 5, 6, 7 olika sätt att anfalla på. Och det är inte bara bredden i anfallsvägarna framåt, utan det är synken, alltså som Tapper säger, de här passningarna. Från att, jag tror det är 3-0 målet, från att Kevin Hög Jansson tappar bollen till att den ligger i nät, går det 4 sekunder.
Mm.
Och det går så fruktansvärt fort. Och det är liksom, som du säger, dels alternativen men också beslutsfattandet i om du ska passa, om du ska gå själv, när du passar, var du lägger den. Alla de här grejerna börjar ju klaffa. Thomas skrev väl halvraljant på Twitter att Malmö kör på tvåans växel. Och det fanns ju väldigt mycket mer att hämta igår också. Mm. Eller nu mot Peking. Givet att det blir ändå 5-1, det skenar ju iväg, det blir ju individuella prestationer. Det är 4 kontringsmål och en på fast situation.
Mm.
Så på de alltså så här, ambitionen från MFF har ju varit att bli bättre på fasta, bli bättre på kontringsspel.
Och det är ju instruktioner.
Och det är instruktioner.
För att jag menar, den bollen som Hög Jansson slår bort, förra årets Malmö tar ju den bollen och börjar spela.
Mm.
Förra årets Malmö tänker ju inte, vad är kortaste vägen till mål här?
Mm.
Utan det ska trillas och alla ska få känna. Eventuellt. Och sen så ska vi väggspela oss igenom mittback, ytterback och hålla på.
Eventuellt att Nanasi i det läget, om vi bara spolar tillbaka ett år, eventuellt att Nanasi hade drivit ut den mot hörnflagga, väntat in och sen försökt skicka den på överlapp på egen kant.
Exakt.
Eller bort en diagonal.
Exakt. Men det var ju många matcher i fjol där man kände att så här, det ska passas till förbannelse.
Nej, i år använder de ju till exempel den här matchen i alla fall knappt Bussanello till exempel. Alltså, för det är ju så mycket rakt.
Ja, och där har de ju också fått ett väldigt tydligare vapen, att Stryge Larsens intåg. Nu är ju inte han någon poäng i den här matchen, vilket är en förbannelse för min fantasy. Så att jag ber om ursäkt alla Stryge Larsen för att jag bytt in honom. Så därför blev det varning och poänglös när de är 5 mål framåt. Men det var ju tydligt också att helt plötsligt så har de 2 kanter där nog Peking räknade lite grann med att Bussanello kommer vara väldigt offensiv. Istället var den andra kanten som var väldigt mycket mer offensiv. Och det såg man ju, det var ett anfallsvapen som funkar. Ja, hur många hörner fixar inte Malmö?
Ja, och majoriteten av anfallen, om man tittar statistiskt, går ju till höger. Däremot, alltså,
och så var det inte i fjol.
Nej, det var det verkligen inte. Men att just att ha den, som vi pratar om, verktygslådan, att kunna överbelasta till vänster om det behövs, eller till höger, eller gå via längsspel i mitten. Jag tror det är väl det blir inte mål i det läget, men Nanasi, Kiese Thelin och Botheim kombinerar sig fram genom mitten, att Nanasi halvchippar, Botheim lägger ner med bröstet på första och sen kommer det avslut, eller att de hittar ut till Kistelin som får gå i steget. Just alla de här alternativen gör ju att Malmö kommer vara mycket, mycket jobbigare att försvara sig mot. Mm. Sen insatsen i sig, alltså Peking saknar inte lägen nya mål. Det kan lika gärna stå 1-1 efter 20 minuter. Eller 2-1 Peking om de får utväxling på det. Och det är väl som Rydström sa i halvlek, att vi har satt oss i en bra position, men det finns ingen anledning för oss att bli bekväma. Och sen kommer 4-0 och sen är det ju alltså...
Det är ju en lite större match på det sättet. För om det är någon match man inte får bränna 3 tydliga målchanser och göra 4 individuella miss.
Vi har fått den stora äran att göra det roliga samarbetet återigen med MQ, som vi kallar för Utvalt av Toto. Jag vill, innan vi pratar lite om kollektionen, också slå ett slag för alla deras tjänster. Skrädderi, sneakers, tvätt, personal shopper, second hand och så vidare. MQ är verkligen en helhetsbutik. Där hittar man allt. Jag tänker på sneakers-tvätten nu inför våren. Gå dit med era favoritsneakers. Se till att få dem skinande rena innan ni går ut på de sopade gatorna. Men Spången, jag vill höra lite om vår kollektionen. Desert Sunset kallas den för.
Ja, men det är ju en tidlös, klassisk, elegant kollektion, vill jag hävda. Där linne är en stor del av det. Men inte bara linne, för de som inte riktigt gillar det. Det finns mycket schyssta jeans. Det är...
Vem gillar inte linne?
Ja, jag vet inte, men det finns några där ute som...
Har
på ni något
inte linneskjorta? Inte... Spring till en MQ-butik eller MQ.se.
Men dessutom... Ja. En liten detalj som jag vill slå ett litet slag för. Solbrillorna på MQ. Riktigt schyssta, ja. Prisvärda, eleganta, men känns lyxiga. Det är någonting man borde kolla på.
Spången har 2 par.
Ja, jag vet Thomas, jag vet.
Jag vet redan om det, men det kanske inte alla som lyssnar på det här gör det. Du har dina Dante-shirts som du gillar i massa olika färger. Men hörni, hitta ett par favoritjeans, hitta en favoritskjorta. Tidlösa plagg som lever länge i garderoben står ju MQ för. Också i den nya vårkollektionen Dante Shirt. Finns det någon kod?
Ja, det gör ju det. Toto20, det vet ni vid det här laget, ger 20% rabatt på egna varumärken för damer och herrar. Gäller mellan 22 april till den 5 maj vid köp över 500 spänn. Både online och butik. Men en liten extra krydda i det här, Thomas. Mm-hmm. Vi har en tävling.
Det är kul. Det är alltid kul med tävling.
Ja, men det är det. Så 3 av er kära lyssnare har chans att vinna ett presentkort på MQ. Vi snackar 1500 spänn, 1000 spänn och 500 spänn. För att ha chansen att vinna, så gå in på våran senaste bild här på Toto Svenskas Instagram och kommentera varför just du ska få chansen att vinna ett presentkort.
Och när ni gjort det, spring till en MQ-butik. Eller så går ni in på mq.se, för koden gäller både butik och online. Och se till att shoppa vårens favoriter. Era favoriter. Ta inspiration av Utvalt av Toto. Våra favoriter. Så lovar vi att ingen kommer bli missnöjd.
Stort tack MQ.
Vi är väldigt stolta att presentera det här samarbetet, August. Det är ju tillsammans med Mindler. Och det är ju Sveriges största digitala psykologmottagning. Det är inga väntetider. Du träffar en psykolog vart du vill med din telefon. Ett besök kostar bara 100 kronor och frikort gäller då Mindler är en del av primärvården. Och varför är det så viktigt att prata just kring Mindler, Agge?
Ja, men jag upplever, och många med mig också, att det finns någonting jobbigt att prata om de här sakerna. Och Mindler vill ju bryta stigmat som finns när det kommer till att prata om mental hälsa. Inte minst bland män upplever jag det som att det kan... Ja, men det kan finnas en tröskel att faktiskt öppna upp vad man känner och hur man mår. Och därför tycker jag att det är väldigt glädjande att på senare tid så är det ju många idrottsmän och kvinnor, några i allsvenskan, som har öppnat upp och pratat om sin psykiska hälsa på ett väldigt fint sätt, vilket jag tror man kan vara med och bidra till att bryta det här stigmat.
Verkligen, och du hade ju en intressant gäst i eran podd för några veckor sedan. Det var ju en psykolog med. Lyfta
ja,
någonting
exakt.
Kring det här.
Ja, men det var intressant. Jon Hasselqvist heter han, och det var ett väldigt intressant samtal där vi kom in på hur mycket det mentala spelar in i form av prestation, men också hur viktigt det är att man som människa ska må bra för att prestera. Och det går ju att applicera såklart på fotbollsspelare, men också på sådana som du och jag, alltså vanliga människor i sin vardag. Att det är viktigt att lyfta upp det här till ytan och att hantera det.
Verkligen, och känner ni att ni vill ha någon att prata med så finns ju Mindler där för er. Och det som är så himla bra är att du väljer själv vilken psykolog du vill prata med, och du kan byta om du känner att ni inte riktigt klickar. Och Mindler finns ju för alla som är plus 18 år. Så gå in på mindler.se och läs lite mer och boka din tid hos en psykolog redan nu om ni känner att ni behöver liksom hjälp kring det här ämnet.
Stort tack till Mindler.
Hörni vänner, nu ska vi prata lite matlagning, men framförallt kryddor tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar. Plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Tag i försvarsspel på så är det ju Malmö. Alltså målen kommer ju till på att vi slarvar nästan alla mål. Och som sagt, du kan inte bränna tydliga lägen mot Malmö. Det är en sån
offensivt
match.
Får du inte göra det.
Nej, där måste du ju, får du tre bra lägen så ska du göra tre mål för att du kommer inte få mer än tre lägen. Alltså så är det ju. Och 1-0-målet, först och främst onödig hörna för att Anton Eriksson bara slår ut en till hörna helt i onödan. Sen släpper Carl Björk markeringen på Isak Kesetlin, alltså en av seriens bästa huvudspelare, och han får stå helt ren och nicka.
Dels markeringsmissen, men också den kraften i den nicken är helt
bra. Alltså, det kan man ju säga direkt till de supporterna som försöker hänga Oskar Jansson för det målet, kan ju bara vara tysta, för att han kan ju inte göra någonting.
Och som vi pratar om, att på tal om att fylla på, att ha 4-5-6 spelare i straffområdet, Derek Cornelius står redo på bortre stolpen. Om det skulle gå i stolpen så är han där och petar in.
Ja, men det jag tänker på sen är ju så att 2-0-målet är svårt att säga något om, det är ju offside liksom, och sånt händer liksom, whatever. Hellre det än var, men man skulle ju kunna uppskatta domare med ögon också. Men 3-0-målet är ju Kevin Hög Jansson som slarvar så att Nanasi får ett friläge. 4-0-målet är ju fyra spelare mellan Sören Rex, vad fan han nu heter, och vårt mål. Ändå får skottet gå igenom. Ingen lyckas täcka det, utan alla täcker Oskar Janssons sikt bara istället. För Kevin Hög Jansson sladdrar runt där och täcker Watsons täck istället för att täcka skottet. Och sen kommer 5-0-målet med att Anton Eriksson bara drälles och Taha får ta bollen av honom. Alltså jag menar, så kan du inte hålla på mot Malmö.
Nej, det går inte. Ju inte. Och det var också det som jag så här slogs utav. Att så här, och det ska du nog lära dig. Att så här, jag lägger inte allt det här på Andreas Alm, men matchen är ju... När det har gått 60 minuter så är ju matchen är ju förlorad. Alltså det står 3-0 till Malmö. Och där känns det som att det är ett Peking där fem utespelare har bestämt sig för att nej, men vi ska försöka putsa siffrorna. Mm. Och fem utespelare bestämmer sig för att nej, men vi ska försöka stoppa blödningen. Mm. Det blir liksom varken eller när Peking avslutar den här matchen. För att de misstagen som du är inne på, det är ju misstag för att man inte är med. Alltså man är inte påkopplad. Och det är sådana hav Malmö bjuds på gång efter annan. För att Peking ska på något sätt försöka få till någon form av forcering. Vilket gjorde att så här matchbilden sista 30-20 minuterna, den är så jävla märklig. Det kändes det var liksom träningsmatchvibbar i slutet.
Det är tre spelare som jag tycker spelar sig ur startelvan den här matchen. Och det är ju Anton Eriksson där jag ändå tror att Sevan Kambo faktiskt är första valet. Men han är ju borta skadad nu. Och jag tror att Anton Eriksson är out, för den här matchen är riktigt svag där. Jag tror att Jaya Kalli spelar sig ur för att Baggesen är bättre. Det ser man ju när han kommer in också. Jag tror också att Carl Björk spelar sig ur, för att jag tror att det kommer vara Tim Pritza som ligger till höger och Totte där fram. Och sen ska man ju säga också att så här, om det var någon som inte stärkte sin aktie var det ju Kevin Hög Jansson som redan i grund är han ju vårt sjunde val skulle jag säga på den positionen, eller kanske sjätte om alla är hela då. Men han har ju en riktigt tuff match. Och
det var många av de otillgängliga spelarna som stärkte sina aktier den här matchen.
Ja, jag skulle säga att de fem som inte med idag som alla är startspelare eller precis bakom, alltså, eller i lördags då, Sevan Kambo, Lushaku, Ceesay, Traustason och Totte. Man inser ju att det är rätt det är rätt oumbärliga spelare om man ska möta så här bra lag. Alltså, jag menar, men det, så måste det ju vara också. Jag menar, hade AIK gått ut mot Malmö och haft Saletros, Ellingsen, Selina, Hakin Ali och Pittas borta, då hade man ju känt att okej.
Okay. Ja, liksom.
Så är det ju för alla lag. Ja. Men jag menar, den som kommer in ska inte heller
Det som jag lägger på lite på alm där också är att hade AIK eller valfritt annat lag haft den typen av manfall så hade man kanske inte heller gått ut och kört grabbar, vi ska dominera matchen och lira fin fotboll här, utan då hade man kanske dragit sig tillbaka lite mer, försvarat målet lite tidigare.
Men jag är lite kluven
haft
där.
En lite mer defensiv plan. Alltså i den matchen får du, har du det manfallet, så tycker jag i alla fall, jag som supporter tycker att det är fine med att okej, överlev de här 90 minuterna. Gör vad ni kan för att ta poäng. Och då tror jag att Peking kanske valde, och Alm valde lite fel matchplan för att ta den poängen. För ska Hög Jansson stå som en Pirlo, då förstår alla att det kommer spridas en del bollar. Och de bollarna kommer nog Malmö utnyttja ganska bra med tanke på de spelarna de har. Så liksom, låt han vara någon form av Gattuso istället och bara rensa undan bolljäveln, och så får vi ligga på försvar.
Men jag är lite kluven där, för att samtidigt, jag tror att man vaskar den här matchen lite. Alltså jag känner att det man gör är att så här, skit i det här, vi kommer torska ändå. Vi ska träna på vårt spel här nu.
Ja, det kanske
och,
är så. Det kanske
sett
är så.
Över en säsong så har väl Alm tagit beslutet att det är det här spelet vi kommer vinna flest matcher med. Om vi börjar sätta vårt anfallsspel så har vi större chans att slå Mjällby borta nästa helg och guys hemma veckan efter det. Jag undrar om det inte är så man värderar den här matchen lite, för att jag tycker det känns som det. Och där måste jag säga att det lilla positiva är ju vårt anfallsspel. Jag tycker det är ganska bra. Alltså jag tycker Aid till exempel, hans inläggsspel, han skapar ju 3-4 farliga målchanser mot Malmö. Och skjuter i stolpen själv. Alltså anfallsspelet är ju till och från ganska bra, och en som stärker sig där igen är ju Sigurd Geirsson. Alltså varför startar vi inte med han? Han har 6 mål på sina senaste 8 matcher i Allsvenskan. Han är 19.
Alltså Sigurd Geirsson, Pritsa och Eid gör ju faktiskt riktigt, riktigt bra matcher.
Alltså Pritsa är klass, det ser man
ju
verkligen.
Sen
för att ta vid eller avsluta där kring det resonemanget kring matchbild kontra, alltså ska du pressa trots manfall eller ska du falla tillbaka? Jag tror att alltså, i den här matchen och givet då hur det såg ut i kuppen, jag tror inte det hade spelat någon roll.
Det tror inte jag heller för resultatets skull.
Ja, men liksom Malmö där de är nu och hur det ser ut så här pass tidigt på säsongen är alldeles för bra för att alltså, om det är sån skillnad i, om vi säger de här två startelvorna rent kvalitets- och namnmässigt, så kommer det kanske inte hade slutat 5-1, men det kanske skulle ha slutat 4-1.
Jag tror också att så här, det hade Peking, alltså hade Alm bestämt sig för att fan, vi saknar de gubbarna vi saknar, vi får köra någon form av parkera bussen lösning här på hemmaplan, och vi kanske kan gå in, vi kanske kan ha 0-0 i paus, eller kanske ligga under med 1-0 i paus. Alltså man kanske torskar den här matchen med 2-0, det ger ju såklart en lite annan känsla till både trupp och supportrar än att torska med 1-5. Alltså 1-5 är ju liksom, det är en örfil modell större.
Ja, det är klart det. Men där Malmö är och där Peking är, så tror jag inte det hade gjort någon större skillnad.
Det är 0-3 istället bara.
Alltså, Malmö är helt enkelt för bra på många olika sätt för att det ska vara ett genuint problem.
En sista lilla ljusglimt. De två kidsen som hoppar in. Ture Sandberg gör ju en kvart som är väldigt fin. Och man ser ju att så här, Han är så jävla duktig på att skanna plan och slå ut 3 Malmö-spelare med en passning. Alltså det är kvalitet.
Det var han med rosa barret.
Exakt, och han kommer bli riktigt, riktigt bra. Han har också en fin sekvens där han tacklar ner Derek Cornelius, eller knuffar med båda armarna ner Cornelius, och sen bara går och flinar för sig själv. Det gillar man när kids gör.
Jag kan inte bestämma mig dock, för att han kör rosa hår, men han kör ju också frisyrlöst.
Ja, exakt.
Alltså det bara är ett hår.
Men den andra, Nour Senelius, som hoppar in, som också är, han är född 2006 tror jag. Som ju börjar inhoppet med att sänka ponne och vända sig och hetsa igång kurvan. Sånt gillar man när ungdomarna kommer in och gör, trots att vi ligger under med 5 mål. Det ger en liten glädje, tycker jag.
Vi ska ringa Nordin Gerzic.
Att just ponne med som får sånt stryk av en 0-6. Alltså, vilken skam för honom.
Ja, jag tror han är jätteledsen.
Livrädd.
Ja, det tror jag verkligen.
Det är som lust.
Ponne kunde inte sova.
Som lust med jazz.
Åh nej. Nordin Gerzic. Hej på dig, min vän.
Tjena.
Vad gör du?
Jag är på Friends.
Du är Friends. På Friends och laddar upp inför AIK VSK.
Stämmer.
Vad har du för feeling? Blir det överkörning utav stolta gnaget eller?
Nej, det tror jag inte. Men jag tror att Västerås är bättre än vad många tror faktiskt. Det känns som att sen får vi se det. Det kommer nog bli jobbigt för dem att deras bästa spelare inte är med, enligt mig, mittbacken Fredrik. Efternamnet ska jag försöka säga i sändning. Jag håller på att träna på det fortfarande.
Ensavjumba. I 4 dagar. Freddy Ensavjumba, Nordin.
Ensavjumba.
Ja. Bra, där satt den.
Titta.
Där satt den.
Ensavjumba. Bravo.
Mycket bra. Okej, han saknas. Men vad kliver du annars in med förväntningar på matchen?
Ja, men rolig match såklart. Mycket folk. Det ska bli kul att se hur Västerås kommer agera framförallt. Hur man, vågar man göra så som man gjort under hela förra Superettan och nu i cupen, att de kliver så som de gör. Så, eller i den i försvarsspelet liksom man-man så där högt. Så det är där jag är mest intresserad av. Och hur kommer AIK sköta det om de gör det?
Det borde ju vara, alltså, man brukar ju prata om konstgräs versus riktigt gräs när det kommer till pressspel och att det är svårare att komma upp i press och det är svårare att sätta in tacklingar och allt det där när det är konstgräs. Det borde ju tala för att Västerås faktiskt vågar nu när det är naturgräs. Det är lite lättare att komma upp och störa motståndare och sånt.
Så är det ju. Samtidigt så de lämnar ju man-man där bak liksom, och den de förlitar sig på är ju Fredrik Ensamjumba.
Oj, där.
Men det är ju den förlitar sig på. Han stod ju exempel man-man mot Erabi när de går upp 8 man. Det är lite klipp som jag ska visa sen på dem. Så vi får väl se. Nu kommer ju förmodligen vem som kommer in där, tror jag blir Marquez som har jäkligt bra i AFC som också är snabb. Och är van med den man-man spelade i AFC också. Så vi får väl se hur, om de nu vågar. Det är ändå Pittas liksom, och han är rätt så snabb också och är bra smart att springa djupled, så det ska bli intressant att se om de vågar liksom.
Du, nog om det som komma skall, vad tar du med dig ifrån de 4 matcher som har spelats? Vad är det som har stuckit ut mest hos dig?
Det som har stuckit ut mest måste jag ändå säga Malmö, Norrköping, absolut guys, den har jag faktiskt inte sett någonting av förutom målen, där jag såg Malmö, Norrköping, Malmö. Tycker jag var en bra fotbollsmatch. En förvånande fotbollsmatch. Norrköping gjorde det bättre än jag trodde att de skulle göra ändå. Fast de enligt mig saknar typ 5 startspelare. Kanske till och med 6 i den matchen. Men så många försöker... Jag har en liten annan take på det. Malmö kontra i sönder Norrköping. Jag tror inte att det var planen.
Ah, du tror inte det?
Jag tror att, nej, jag tror bara att det blev så. Och så som om vi har sett under alla år vad Rydström har varit för tränare i alla lag han har varit. Har ni någonsin sett honom ha en matchplan där det är baserat på kontring?
Nej.
Nej. Så jag tror inte det. Jag tror bara att matchbilden blev som det blev. Att Peña är ju den som styr tempot i Malmö, inte var med. Och då blev det att han hade bara de annorlunda spelartyperna. Jag tror bara det blev så. Jag tror att han har tänkt sig en liknande matchbild kanske som mot Hansa. Efter det som hände i kuppen med Norrköping. Norrköping skulle backa hem. Och att han skulle ha lite mer inläggsspel. Liksom. Det är vad jag tror. Sen kan jag vara snett på det. Men vad historien säger om Henrik Rydström så är det inte så att han låter något annat lag ha bollen i havet direkt.
Tycker du att jag är total Bagdad Bob som liksom gick från den här matchen och kände att det är fan bättre än jag trodde. Trots att vi förlorade med 5-1. För det är en så konstig känsla att ha.
Nej. Nej, det är absolut inte. Sen får vi ändå... Norrköping är rätt så bra i delar av matchen. Alltså det är ändå... Skapas ändå en del lägen. Sen på de lägen alltså man får mot Malmö måste man ju nästan göra mål om man ska ha en chans. Liksom, så bra som de är. Men jag är faktiskt med det där tappet.
Men är du...
Norrköping ser bättre ut än vad jag trodde att de skulle vara. Och plus så säger jag, jag tror Sevan Kambo kommer spela bredvid Watson. Jag tror att Cisse kommer spela högerback. Jag tror Lushaku kommer komma in spela in i mitt fält. Sen tror jag att Cisse också kommer komma in och spela. Sen har du Traustason och Nyman. Det är inte att de inte är med. Det är inte så att alltså, ta bort de 2 bästa spelarna från vilket annat lag som helst. Förutom Malmö kanske.
Men är du,
så är det ett problem.
Är du, för jag var lite inne på det. Att det var lite naiv med tanke på de spelare du nämner som inte fanns tillgängliga här. Jag kan ju också vända mig till att så här, det var lite naiv matchplan utav Norrköping att vilja vara så offensiva för att man åker på de kontringarna. Och det, alltså, saknar man den typen av gubbar, det kanske är bättre att dra tillbaka styrkorna lite, fokusera på försvarsspelet och hålla 0-0 till paus och ligga på lite kontringar med Pritsa och gänget där fram. För nu bjöd man ju också Malmö på väldigt mycket ytor att ställa om på och blir ju straffade gång efter annan.
Ja, det blev väldigt så. Men samtidigt så någon gång så måste du också anfalla liksom. Och då måste du kunna få upp folk. Alltså, är du med? Så att, absolut, ett mål kommer ju från där Malmö spelar ner bakifrån liksom och kommer igenom. hela grejen. Men någon gång så måste du börja anfalla om du ska vinna. Liksom. Och nu var ju att det var, Malmö var otroligt bra i omställningsspelet. Alltså otroligt bra. Liksom. Så att, jag förstår vad du menar, Svanen. Det kanske hade varit det rätta att försöka bara att kanske inte ens spela anfallsspel utan spela kontringar. Men i längden någonstans så tror jag att det är bra att du håller dig till din spelidé på grund av Almeny, Valieny, liksom att någonstans... Det kanske inte den här matchen Norrköping ska ta poäng. Liksom. Och någonstans så tycker jag att det är ändå okej att spela sitt egna spel och försöka få spelarna bättre och mer, alltså mer förståelse inom laget.
Men du
på
som,
vilken fotboll de vill spela.
Du som har varit spelare då? För jag vill ju hävda att så här, det är skillnad på. Alltså, säg att Malmö hade, eller Peking hade valt den matchplanen som jag var inne på att man borde ha valt. Att stå lite lägre, skydda det egna målet bättre, inte anfalla med lika mycket folk. Man hade säkert förlorat den här matchen ändå, men med kanske siffrorna 0-2 istället för 1-5. Mm. Hur är det som spelare? Är det någon skillnad på att torska 0-2 eller torska 1-5? För jag vill ju mena på att det är större örfil att åka på 1-5 i röven än att torska 0-2 som kanske är lite mer ett vanligt och accepterat resultat.
Absolut, visst är det så. Det går inte att säga något annat. Alltså släppa in 5 mål som spelare är aldrig roligt. Liksom. Men samtidigt också... Alltså, så var i alla fall jag. Jag vet inte hur många andra känner. Men att redan på förhand gå ut på en fotbollsplan och bara vi ställer oss här. Alltså, det känns som att man ger det inte ens chansen. Alltså, är du med? Sen är det ju... Men det känns som spelare att man redan har förlorat förhand. Att träna redan har sagt att de här är mycket bättre än er. Så där vi ska göra, jag hoppas att de misslyckas och då kan vi vinna. Liksom. Någonstans så vill jag ändå att tränarna ska tro på sitt egna lag. Det är väl så... Min fotbollsfilosofi är och Norrköping behöver bli bättre. Och hur blir du bättre om du ställer dig på egen plan halva och bara sparkar iväg bollar?
Tveksamt.
Jag tror inte det. Det är inte i alla fall bara jag tror om fotboll. Liksom.
Jag noterade eller när Nordin pratar om att Peña börjar på bänken kontra att Otto startar. Man ska inte glömma heller, när vi möter Peking borta i höstas, då är det också Rosengren som startar till förmån för Peña. Och då är det Lasse Berg-Jonsen också som springer runt där, så att det finns väl säkert tankar kring att jag tror Rydström förväntar sig båda matchbilderna på något sätt, men att det vägde över till att Peking ändå höll boll och bjöd på yta. Men att Otto går in och göra det han gör där i kombination med en Berg-Jonsen som har blivit mycket, mycket bättre än vad han var i höstas eller från att han kom, kontra då Botheim och Kistelin, att det ger Malmö också fler alternativ än att bara skicka ut på vänstersida, hålla hörnflaggan och kombinera sig fram där också.
Men Malmö har ju ändå spelat, om du tänker på hur de har sett ut i cupen, så är de ju ändå spelat den fotbollen som vi är vana med Rydström. Liksom. Kanske inte, de har inte tiltat spelet så mycket som de gjorde under förra året, i delar av förra året. Nu har de anfallit på flera olika sätt, men just det här som jag sa, jag har aldrig sett Malmö agera så här, alltså, eller Rydströms lag agera så här. Det var därför jag blev jätteförvånad.
Men tror du inte det kan vara ett resultat av att man ska ut i Europa nu, alltså man kan inte räkna med att, Malmö har ju också pratat om att vi jämför oss inte riktigt med allsvenskan utan man kanske tittar mer mot FCK och Bodø Glimt och de här lagen, och i de matcherna så kommer inte Malmö kunna räkna, alltså ska man upp på Europanivån och ut i gruppspel i Champions League och grejer, då kan du inte räkna det med att ha 68% bollinnehav och spela relationism hela tiden, utan man kanske har tränat in, man kanske har lagt större fokus på 100%. Omställningsspel och fasta situationer. Sånt som kommer bli viktigt i sommar när man ska ut i Europa.
Det är absolut. Att, det ser man ju att de har lagt mycket mer tid på kontra förra året. För det var någonting de var svaga i, så var det ju just i de två bitarna. Fasta och kontra. Det är klart att det har blivit bättre. Och det är ju en grej som du måste ha i fotboll. Det går ju inte. Alltså, egentligen ska det bli... Så bra som Malmö vill vara så är det ju en viktig del av fotboll att inte alltid spela mot 11 man. Men någonstans så, om jag förstår Henrik Rydström rätt, så är ju han vill inte ha omställningar emot sig heller. Är ni med hur jag menar? Han vill inte ha det här böljande spelet, han vill äga bollen. Och det tror jag faktiskt att Malmö kommer göra i Europa också. Jag tror inte att Malmö kommer ge bort initiativet, för det är inte Rydström för mig. Eftersom han ofta säger att det är ett lag som, när de har spelat exempel Djurgården förra året, det är ett lag som försöker överleva och ett lag vill vinna liksom. Så jag har väldigt svårt att se att Rydström ska gå ut vilken match det är och bara säga nu är vi bort bollinnehavet, vi kontrar bara. Det kanske var att jag tänker konstigt i det här, men jag har väldigt svårt att se det.
Ja, vi får se vad framtiden har att visa oss. Du, hur förvånad blev du över att Häcken torska mot Mjällby?
Väldigt. Väldigt förvånad blev jag faktiskt. Samtidigt, Häcken tycker jag har sett riktigt dåligt ut under försäsongen. Men någonstans så hade de börjat växla upp där mot Elfsborg hemma. Var de riktigt bra första 45 och fått alla de här skadade spelarna tillbaka. Det var faktiskt förvånande. Återigen, jag har inte sett någonting om matchen, men det var väldigt förvånande faktiskt utifrån hur jag tänker att Häcken kommer bli i år.
Det är också en oviss framtid, får man lov att säga. Du ska få ladda upp inför AIK VSK. Det blir liksom, det är nu det drar igång på riktigt idag liksom.
Eller hur? Jag tyckte igår var jag magiskt också på.
Ja, men vänta du bara. Det var en fördrink jämfört med det som kommer skall
idag. Ja, du tänker så. Ja, okej. Ja. Idag, det är mycket folk, vad är det? 38 sålda?
38 där någonstans sålda, ja. Så att nu kliver pappa in i handlingen här.
Aha. Ska du gå och kolla?
Ja, men snälla Nordin. Herregud, varför tror du vi kör 12.00 till 13.30 idag?
Jaha, men för mig känns ändå den riktiga gnagaren där. Är Spången där eller?
Ja, Spången har redan börjat. Han öppnade diktörpin för tre timmar sedan.
Det är så man gör, Svanen. Där hade du behövt kasta in någon annan programledare. Du kan inte stå och jobba när Gnagaren spelar. Eller?
Men det är därför vi kör nu. 13.30 är vi klara, då piper jag iväg.
Hur många enheter in är du då?
Nu?
Ja.
Ja, nu två vitamin well.
Mycket svagt.
Men vi kan ju tippa till morgondagens testastör. Och alltså, hur fan kan man spela 1-1 mot Västerås när vi har så fucking bussmottagning och allting alltså? Fucking läckra laxar, alltså Milo, var är han ens?
Det står du kommer att låta.
Förmodligen har Spången, topplocket har gått på Spången förmodligen efter 90 idag.
Jag kan säga att det gick redan innan klockan 10.
Han är lite skillnad också på uppladdningen, för Freddy Arnesson befinner sig alltså just nu på spa i Göteborg och laddar upp med 20 polare i en bubbelkopp. Medan Spångberg är på Dick Turpin och är arg. Lite skillnad på gubbarna.
Ja, men Freddy har vi lärt oss med där. Han spelar i en annan liga mot oss. Liksom.
Ja,
så
det gör
han. Här får vi äta mackor, knäckebröd liksom, medan han går runt och käkar hummer. Så det är inte så konstigt att han är på spa och dricker lite champagne innan. Liksom.
Du lilla, nu vet jag att du laddar upp inför AIK VSK, men vad har du för feeling kring Blåvitt Djurgården? Den är lurig.
Mycket lurig. Frågan är hur mattan är också efter ÖIS guys igår då, och idag. Den kanske inte är kanon. Så där, jag är delad faktiskt. Jag tycker att Djurgården har varit jättebra under cupen. Väldigt, väldigt bra. IFK Göteborg har blandat och gett väldigt mycket. Där de har varit riktigt dåliga vissa matcher. Och vissa matcher har varit jättebra. Jag tänker Hammarby borta. Brumby 45 liksom. Så jag ser att det är ovisst faktiskt. Jag tror att IFK Göteborg är bättre än vad många tror.
Svårplacerade. Faktiskt. Tapper har ju tippat dem ur allsvenskan. Näst jumbo.
De har gjort det.
Tapper.
Ja, där är han snett på det.
Ah, okay.
Tror jag i alla
fall. Vi får se.
Jag tror att de kommer komma i mitten också.
Fegtipset. Mitten.
Mm. Ja, men de är inte bättre än de här sex första. Och sen mellan sju och 10-11 då det studsar sista två omgångarna liksom. Känns som. Det är nästan alltid så.
Jag vet ju, när AIK spelar hemmamatch av erfarenhet på Friends så brukar det finnas en liten sån här lösgodishylla. Har du varit och pillat i den, Nordin?
Nej, jag har inte varit där än. Nu är vi i våran. Vi har ju ett eget stort rum där det ska... Tydligen så är man ful, så man måste sminkas också innan. Så
Där.
Så ska vi äta lite mat här och sådär. Så. Sen går vi över dit. Den godishyllan, det kan jag säga, den går jag förbi varje gång. Det är
världsklass. Fint det. Du, njut av att Allsvenskan äntligen drar igång idag. 16.30
på Friends. Detsamma. Ja, detsamma.
Vi hörs då.
Vi hörs, gubbar. Ta hand om er.
Hej. Ja. Nu ska vi ladda upp inför ett samtal med Nikola Vasic som ju tog en jävla seger igår med sitt BP. 4-0 är ingenting man skojar bort i en match som många på förhand har tippat kommer vara mellan två stycken direkt konkurrenter om en bottenstrid. Här visar ju ändå BP att där nere ska inte vi vara.
Jag har ju haft känslan, nu la vi ut våra tabelltips och det blir mycket jiddre i olika kommentarsfält där. Men jag har ju BP som 10 i år för att jag tycker att deras fönster är riktigt bra. Jag tycker att folk överskattar kanske tappen av både Amadeus och Oscar Pettersson lite.
Alltså Lidsholm.
Jag tycker Lidsholm är ett supertapp. Det är svårt, men Och jag vet inte om jag tycker Iran Dusten så mycket sämre spelare än Oscar Pettersson är, eller tror att han kommer vara det liksom. Och jag tycker BP gör en jättefin match. Alltså nu är guys rakt av värdelösa och väldigt lätt att skapa chanser på, tycker jag. Men jag tycker också att BP spelar bra. Alltså de är ett bra lag. Sen kommer de att straffas rätt mycket i år också. Och det kommer svänga fram och tillbaka för att det finns grejer som är skakiga i BP också. Men jag tycker ändå att de visar lite det man har haft på känn att det finns något. Alltså de har mycket bra spelare i BP.
På tal om tabelltips, jag har BP 10.
Jag med.
Ja, och kikade igenom Extended Highlights, som det heter, igår från...
Fin grej.
Fan vad de, alltså de här danskjävlarna. De
det är helt sjukt. Det kom ju någon ny, jag hade precis lärt mig den här Kristensen. Mm. Jensen lärde man sig i fjol och så nu kommer någon Jakobsen här också.
Ja. Det där är, och då, det ska vara riktig klass. Och det såg man igår också mot Gais. Alltså, lika naiva som Gais är att de spelar mycket på energi och raka bollar och långt och liksom glädjen av att vara tillbaka. Lika mycket är BP för smarta för att låta sig på något sätt vaggas in i det där. Utan de har sitt eget spel, de har sina egna individuellt skickliga spelare och de vet framförallt vad de håller på med. Och det är väldigt tydligt i både, alltså framförallt 1-0 och 2-0 målet att det står fem gaisar och tittar och så kommer Fritzson, pang, och så är det 2-0 och liksom danskarna leker fotboll alltså lite som de vill.
Jag satt och räknade nu, det är alltså fyra danskar, en norrman, en finne i BP själva.
Men jag tycker att
stökigt.
Förra säsongen så var det ju väldigt tydligt hur BP spelade. Det var ganska lätt att läsa. Det var ju därför de inte knappt tog en poäng förutom mot IFK Norrköping då under hösten. För att det var liksom Lidsholm, sök Oscar Pettersson, möjligtvis ett överlapp med Jensen. Alltså det var väldigt tydligt hur de spelade. Jag tycker de har ju bredare verktygslåda i år. De har ju mer, de kan spela på olika sätt och det ser man direkt tycker jag. Och så, om vi pratar om viktiga spelare som ska göra poäng. Alltså Timossi får en assist och den nya Jakobsen får ett mål och nu är det ju ett inlägg som råkar gå in i mål, men att Ode Falk får ett mål första matchen, alltså det är bra spelare som kommer igång här direkt på ett sätt, även i BP tycker jag.
Piggar upp att Ode Falk hyschar Gais-klacken också.
Ja, det gör det verkligen. Det är alltså
mysig korre från Gais-klacken om man ska ge dem någonting.
Ja, definitivt. I övrigt så var det ju ett Gais som jag ska också ha extended highlights och läste lite om matchen. Där snackar vi naivt. Där snackar vi inte riktigt komma in i den här serien på rätt sätt och kanske med rätt attityd.
Men
lite övertro på sin egen förmåga.
Ja, men den övertron var ju enorm. Det såg man också när de släpper in, är det både 2-3 och 4-0, att alla spelare lägger sig ner som att de åkte ur serien och börjar böla på plan. Alltså, vad trodde de? Det kommer vara en jättetuff säsong för Gais. De har ju helt fel ingång i hela serien. De måste ju gå upp och fatta att varenda match är ett jävla krig för att överleva. De går ut och tror att de ska vara lite sköna. Det kommer ju gå åt helvete liksom.
Framförallt tyckte jag det var väldigt tydligt från Gais håll att man inte, alltså den tiden som man hade i Superettan, den finns inte nu. Det går så mycket fortare. Det går i både anfall och försvar. Att det är liksom, den här betänketiden på en halv sekund extra är helt borta. Och jag tror det var nyttigt för Gais på sikt att få den här örfilen väldigt tidigt. Att förstå på något sätt att okej, men nu är vi i en annan verklighet. Nu är det andra premisser som gäller. Och att även om man är trygg i sitt spel då, om man ska kalla det med...
Ja, men är det ett spel som funkar? Ja, det är också den stora frågan.
Dels också är det som funkar, och det tror jag det kommer funka för att man är så pass trygg i det och det har funkat bra tidigare. Det är bara liksom små detaljer som ska justeras i det. Däremot behöver man vara mer flexibel under matchen, att kunna ändra saker, att kunna ställa om, att ha andra infallsvinklar än bara sitt eget spel. Alltså inte nödvändigtvis anpassa sig efter motståndet särskilt mycket. Men att slipa,
det tror jag inte att man kommer behöva göra.
Man kommer, alltså behöva är en sak, men att de gör det till liksom, eller så här, att de har försvarat sin egen spel, det är in absurdum, det tror jag ju inte heller att Fidde kommer göra. Däremot kommer man behöva vara mer effektiv när man väl kommer till, när vi pratar om Peking, att får du tre lägen mot Malmö så måste du göra tre mål för att ens ha en sportslig chans. Gais kanske tar sig till 1-2 lägen, men då måste det ringa också. Och att allt det här, det grundläggande i övrigt med Wengberg, med Norén, med alla de som spelar i backlinjen, att det blir att just riskminimerandet, att kanske spela enklare och mindre med liksom gas från läktaren och vara påverkad av det, kommer vara direkt nödvändigt. Det är ändå liksom, det är 30 omgångar och de där under som är då de direkta konkurrenterna som har tippats nere, det är,
ja, och jag menar,
de har mer erfarenhet av det här än vad Gais har.
Ja, och i nästa omgång, alltså, Gais har ju nu två raka bortamatcher. Först Värnamo, sen Peking. Så att, alltså, det, där kan det också bli en tuff start för Gais. Alltså en ganska ordentlig reality check på okej, det var faktiskt så här tufft det var. och det kanske har gått lite väl fort ifrån divet till allsvenskan, ja. Och vi behöver nog kanske revidera lite grann av våra idéer och tankar om hur vi vill bedriva våran fotboll, för att 0-4 hemma mot BP, vi kan berömma BP hur mycket vi vill, jag tror ingen har BP på den övre halvan den här säsongen, då är det likväl, även om de är 10 eller om de är på 15:e plats BP när vi summerar den här säsongen, så det är ändå en match som på förhand ska vara så här: okej, guys, ska ni överleva, då behöver ni ta poäng eller åtminstone inte torska med 0-4 i en sån här match.
Nej, och kommande matcher sen efter, då är det Mjällby och sen är det Kalmar och sen är det Djurgården och sen är det IFK Göteborg. Om inte de skärper sig, kan de skulle kunna stå på 0-2 poäng efter omgång 7.
Ja.
Och då är det ju redan kört.
Typ. Exakt.
Så att, exakt. Det är lite skärpning.
Ganska ordentlig reality check. Skönt för BP också med segern. Vi väntar in ett samtal från Nikola Vasic. Innan det då, era tankar om dagen?
Ja, alltså
det är ett fina matcher som väntar ändå.
Det gör det. Jag har ju huvudfokus
blåvitt-Djurgården.
Det tror jag blir en jävla tillställning och det kommer vara mycket fart och fläkt och många som slänger sig ut i vattnet för att se om man kan simma eller inte. AIK har ju räknat in kryss. 1-1.
Ja, det är så en AIK-premiär ser ut.
Det ska se ut så. Och sen,
troligtvis gör VSK första målet och så i slutet krampar AIK in en hörna på något sätt.
Jättefet korre.
Bussmottagningen också. Wow.
Här är checklistan så kan man klippa ut och spara till nästa år. Slipper man titta på det här.
För er som inte har tid att se matchen så kan Jossi berätta för er hela scenariot från 14:30 när bussmottagningen är.
Kommer se ut så här. Bussmottagning, Spången jättearg. Och bara liksom övertaggad.
Men fet och kommer spridas på Copa 90, så pluspoäng.
Ja, pluspoäng i sociala medier och på andra plattformar, utomlands framförallt. För att det är där AIK är jättebra. Krampakt, eller så här, pigg start, visserligen. Det kommer vara fart och det kommer...
Bra energi i början.
Ja, fet korre kommer också vara såklart. Och sen obligatoriska frömöstölt AIK i 8 minuter.
Ja, ungefär den kommer ungefär efter en kvart.
Ungefär, så kör i alla fall första kvarten. Och sen mattas av lite så här vakuum i början av första halvlek. Västerås får ett mål från ingenstans.
Ja.
Genom att ha tagit sig till två halvlägen, AIK står och sover, någon står på hälarna, pang, 1-0.
Misskommunikation och deras höga press.
Ja.
Blir ett slarvigt bolltapp som leder till 1-0.
Ja.
Då kommer 2-0. Liksom,
då kommer kriden. Det. Nästa punkt. Spången ännu mer vansinnig. Håller på att tappa det. Halvtid. Sprida burop. Vad heter det?
Också lite irriterat på läktaren. För att 50% buar. Och 50% är så här, skärper. Det är långt kvar. Säsongen har precis börjat.
Exakt.
Alltså, det blir lite irriterat.
Nästa steg. Du är i valfri bar eller loge. Medan det pågår internkurr på norra.
Som jag missar helt.
Ja, för helt liksom obegripligt. Spången är såklart på distans. Kolla läget så att allt är lugnt. Andra halvlek, start. Västerås fortsätter bra från första. Kommer ett par, 2-3 tacklingar som väcker matchen till liv.
Bra.
AIK tillbaka.
Någon billig varning på någon VSK-spelare väcker AIK-publiken.
Och Åslund sparkar bort bollen och får en onödig varning.
Exakt.
Firar med att hånle åt Östra.
Ja.
Blir såklart,
taggar igång dem också.
Taggar igång dem. Då vaknar Spången igen. Och sen AIK med slutforcering i kanske en kvart. Och sen i 89:e minuten Pittas får bollen i nacken på mållinjen. 1-1.
Ah, ja.
Stort jubel. Tills man förstår att det är bara 1-1. Alla går hem från Friends. Halvnöjda.
Jag tror det blir 3-0 till AIK.
Klart en kontra.
Ja. Jag har ju ett trippel AIK i fantasy, men så det behövs efter det här jävla haveriet. Mitt sista jag gjorde inför deadline var ju att ta ut Besarra och Odefalk i laget. Så att det är klart en jävla start på så. Det var också min kupp att alla skulle ha så här Nanasi och jag var så jag ska fan ha Besarra. Och det hade ju täckt det helt perfekt. Men så tog man ju in Dunderbluffen Lajoni istället som tog gult och gjorde 0 poäng. Alltså det är så jävla fiffan. Men det är ett maraton, själv, ingen sprint.
Själv är man ju Solnatattare och har binden på Pittas.
Det har jag också.
Ja, bra. Det känns tryggt ändå. Det känns tryggt. Vi har ju också Sirius Halmstad. Low key, ganska fin match. Alltså Sirius som... Här förväntar man sig att Sirius ska vara liksom offensiva och platta i mattan. Och Josef på topp ska stänka två liksom. Jag har ju gett garanti där. Så ja, det
samma,
där
orolig. Samma där. 3-1 Sirius. 2 mål av Saleh. Och 1 av någon oväntad målskytt. Kanske han tysken.
Okej.
Okay. Andra våg.
Micke Martin.
Ja, andra våg på hörna. Liksom här. alltså skövlar in den. Aj, alltså ben aj, in. Aj.
Jag tror Sirius kommer chocka rätt många lag i år. Vi får se idag, men jag har sett att många har dem rätt lågt i sina tabelltips och sånt. Jag tror verkligen på en så här.
Jag har de 7.
Ja, men alltså, de kan såklart komma 11. Jag tror typ jag också har dem där. Mm. Men jag har sett folk som har dem liksom i kvalstrid, och det tror jag inte. Jag tror att de, som Nordin snackar om, det här 7-11 segmentet, liksom, där ser jag Sirius vara, tror jag nog ändå.
Jag har dem 8.
Alltså, jag tycker de har så jävla mycket kul på gång. Alltså, det ska bli jävligt intressant att se dem faktiskt.
Ska vi, innan vi ringer Nikola, ska vi dra lite startelvor? Det har kommit här i blåvitt
Djurgården. Ja, är det så? Alltså, vi har elvor i blåvitt Djurgården.
Jag kan börja med blåvitt.
Jag hade Sirius som 9, jag var tvungen att kolla.
I mål, enligt BB Jocke då, allsvenskans bästa målvakt på fötterna.
En av Sveriges största målvaktstalanger till den. Det har dock landslagstränarna för P18 och P19 missat. Fan, inte med i de trupperna.
Men du måste, för att Jocke ska bli sur, så har han faktiskt han kan vara en av seriens bästa målvakt på fötterna, inte den bästa.
Han är jätteduktig, men det är också ett otroligt märkligt läge för honom att komma in 18 bast.
Ja, men vi noterar att den inlånade norrbaggen från Sarpsborg får inleda på bänken, medan den unga egna talangen får starta, och det är ju pikten då.
Det där är high risk, high reward. För om Elis går in och gör det kanon nu, då är det dunder liksom. Men det är tufft att få börja mot Djurgården ju som 18-åring. Så att det är high risk, high reward där.
Till saken hör, det är en väldigt duktig målvakt.
Ja, det är såklart som sagt, det är det. Han är ju blåvitt.
Liksom. Ja. Salomonsson, Gurra Svensson kapten, Hausner, Tronsen, Malik, Pynt, Tordarsson, och sen är tremananfall med Santos, Nordlin och Mukolli.
Okej, vi noterar tidig inledande petning på Oskar Pettersson. Skriver vi ner i boken. Vi noterar att Kalén inleder på bänken. Noteras.
Också att
Paulus Abraham är på bänken.
Men precis. Han är inte riktigt spelklar eller redo för att spela 90 än ju.
Inte heller för 60 då.
Och Diffens startelva: Widell Zetterström, Piotr, Marcus Danielsson, Miro Tenio, Samuel Dahl, Leach Holm, Schüller, Falenius, Bergvall, Gulliksen och Hymmet på topp.
Ja, men skönt för Djurgården då, för det var ju många, alltså Bergvall varit utbytt i U21-matchen med vad som såg ut att vara en ganska ordentligt stukad fot. Haltade ju tydligt och blev utbytt, men är fit for fight. Dessutom har det ju varit lite frågetecken kring Dennis Hymmet, ifall han kommer till spel eller inte. Så att två positiva signaler från Djurgårds håll, att det är det bästa laget de har.
Eller kommer det bli spännande att se inhoppet av Tokmak också. Och se vad han har att ge.
För han är på bänken.
Han känns ju också som en sån som kommer bli spännande att följa.
Ja, definitivt. Men har ju också själv signalerat om att formen är sådär. Det kommer ta lite tid innan jag är redo. Så att, intressant där. Älvarna har väl då också kommit till Sirius mot Halmstad.
Där gick man in och räddade Spångberg ju, som hade tagit ut gäng i fantasy. Jag fick höra av mig till Spångberg och säga att de kommer ju starta med Karlsson, så skit i gäng här. Och då var Spångberg svarade: vem är Karlsson? Och då kände jag
Tommy Karlsson. Nu är han ute och cyklar här. Men mina gubbar är ju med i alla fall. Jag har ju Leo Valta i laget såklart. Alltså, fin jävla spelare. Salech startar ju på topp givetvis. Så att, där var det inga som helst
konstigheter.
Milleskog kliver in från start också. Det noteras. På vems bekostnad är det då? Är det på Sjögrells bekostnad eller är det på Alsanatis bekostnad?
Startar Heier eller?
Heier startar. Så det är intressant. I Halmstad bollklubb så noteras att Tim Rönning inte är med överhuvudtaget, utan i målet så är det Erlandsson. På bänken är det Nilsen vad gäller målvaktspositionen. I övrigt så är det väl inga som helst konstigheter i det Halmstad-lag som skickas ut. Det är Mohamed och Granat på topp. Inga som på mitten.
Ja, men lite oväntat att de startar Svedberg. De har ju ändå, det har ju lutat mot att det ska vara Allansson och Alamari där, och sen Ahlstrand som får starta på högerkanten istället.
Ja, men han har ju snurrat lite under försäsongen.
Men Svedberg har ju haft det lite tuffare. Han var ju min stora shout förra säsongen. Ja. Han har haft en rätt svag försäsong, och jag trodde inte han skulle starta. Men det är väl... Det blir väl kul att se. Han har ju bra hörnor och frisparkar, så det är ett bra vapen.
Och till vår vän Ingos stora glädje, Birnir Snär Ingason.
Kapten i Ingos fantasy, vet jag.
Jajamän. Såklart han är det. Har Ingo bara islänningar i sitt fantasylag?
Nej, han har bara Birnir av islänningarna, tror jag.
Så det är svagt.
Nej, han Sigur alltså. Geisen, men hon har bänkat när han mätade mot Malmö.
Ja, ah, det är klart att han hade gjort det. När han fick elven, så satt han honom på bänken. Svagt utav honom. Hörrni, Nikola Vasic skulle ju träna här innan. Vi får ju inte riktigt någon respons utav honom, så vi kanske får skjuta på det samtalet helt enkelt.
Ringa bonstan.
Ja, exakt. Olof verkar trumma på ganska hårt med gubbarna. Trots match igår, träning idag.
Ingen bekvämlighet.
Han sa att jag hoppas hinna, vi tränar nu. Det sa han för sådär en timme sedan. Så att de verkar ha kört ett långt pass då, trots att det har varit match dagen innan.
Vi kan säga, medan vi försöker få kontakt med Nikola, är ju att Totosvenskan är sponsrade av Telia och i år Svanen, 100-årsjubileum i Allsvenskan. Oj, 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 oj. Spelats oändligt många matcher har det. Ingen har riktigt koll på räkningen. Kommer spelas minst lika många till om vi har tur. Då är det bästa sättet att samla alla matcher, alltså då menar jag alla, med vår samarbetspartner Telia, allt från Allsvenskan och Superettan från Discovery Plus, men även från Serie A, La Liga, Champions League och hela paketet till ett pris av 399 kronor i månaden.
Vi säger också som alltid tack till, utöver Telia då, även ATG. Vår tuttotrippel lever ju fortfarande. Över 2,5 mål i Malmö eller Hammarby-Kalmar kändes ju som en väldigt säker ingång, så att säga. Vi har ju lite fina odds idag. Ganska högt odds på Djurgården till exempel, om man tror på dem. Så att in och spela på Allsvenskan hos ATG. Våra andelsspel släpps som vanligt imorgon, så rygga dem, och så kommer en ny tuttotrippel till helgen också. Vill man spela på ATG så ska man vara över 18, för det är reglerna. Alla regler och villkor gäller, och har man problem så går man istället in på stödlinjen.se och får hjälp med det.
Glöm inte heller med Telia att det är ingen bindningstid och man kan börja streama direkt. Och vad är det, Tapper?
Det är Telia för mig.
Det är Telia.
Fint, gubbar. Där är ni riktigt, riktigt fina. Ja. Hörrni, jag ska bege mig ut mot stolta, anrika, mäktiga Solna och bevittna när Allsvenskan sparkar igång på riktigt.
Här noteras att Svanen avslutar 8 minuter i förtid när det är AIK-match. Det är notis som vi tar med oss.
Det får man ta. Ni får mer att det är röd dag idag också. Och således visar fjärdedomaren negativ tilläggstid. Och blåser av. Han är smart här. Han märker att det här programmet är slut. Det är bara blåsa av.
Klassisk afrikanska mästerskapen övning.
Ja, och även det tror jag att de har det som mer eller mindre regel i Bundesliga. Att står det 3-0 och matchklockan står 90, skit i tilläggstiden.
Blås bara.
Blås av det här, för det är över. Och lite så känner jag nu, att det här programmet, det är fan över nu. Det är klart.
Direkt i piazzan, va?
Ja, direkt i piazzan börjar vi ladda upp ordentligt inför det som kommer bli en mäktig jävla tillställning.
Och så måste vi påminna om det vi berättade för någon vecka sedan, att det är bara amatörer och lallare som har Nanasi i fantasy. Så att jag här och sa, fick man äta upp efter
den? Det fick du äta upp. Där var man ju lite lack att man inte hade binden på honom. Och man är lite lack på den här Stryge Larsen som tog ett riktigt onödigt gult kort.
Han gjorde ju exakt samma gula. Alltså som han gjorde i, där han slapp det i kuppen.
Men sluta giddra med målvakten.
Gå fram och ta liksom. Blocka något.
Riktigt töntigt. Innan vi avslutar också, så ska vi också såklart ifrån våra håll skicka tankar och kondolenser till Västkusten och Gais, där en supporter tragiskt nog gick på allsvensk premiär men inte liksom fick ha livet i behåll, utan gick bort på, jag vet inte om det var på läktaren, men vart väl sjuk eller någonting.
Det var sjukdomsfall.
Sjukdomsfall på läktaren. Så oerhört tragiskt, och vi vill såklart ifrån vårat håll också signalera att vi deltar i den sorgen som just nu Gais familjen har efter den mycket tragiska nyheten som dök upp.
Ja, och när något sånt hände så är det ju en händelse i fotbollsfamiljen, så att säga. Så att det är bara, det är bara skicka ut alla kondolenser och vi beklagar och rest in peace.
Ja, här har sorgen inga färger. Nej. Så att säga. Hörrni, vi är tillbaka igen på onsdag med ett nytt avsnitt. Då är det ordinarie tid som gäller. 14.00, inga konstigheter. Då ska vi snacka ner mycket av det som hände på måndag. Eller idag då blir det ju såklart, eftersom att det är 4 matcher idag. Det är bara att bänka sig framför tvn och njuta av den här eftermiddagen som vi bjuds på. Hörrni, tack för att ni har tittat och för att ni hör av er och lyssnar och allt vad ni gör. Engagera er helt enkelt i det som är Totosvenskan och det som är Allsvenskan. Vi hörs igen på onsdag. Hej då!
Hej! Tim Rade Tiger Pizza.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.